Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Vi rullar.
Va?
Rullar du redan? Kör du?
Vad vill du ha?
Julros, skulle många säga. Det du har framför dig. Men det är en julstjärna. Men det är en sån här sanning som har bara blivit felaktig under alla år.
Jag skulle säga en julstjärna på en gång. Jag har aldrig talat om julros.
Det är det. Gläder mig att höra. Och det är ganska vacker. Men de röda kronbladen är bara blad. Så det är alltså inte det som är blomman, utan det är den lilla gula i mitten.
Aha.
Ja. Om du tittar på det som då ser ut som kronblad, så är det som vanliga foderblad. Men en julstjärna, mycket vacker och mycket säsongsbetonad. I vanlig ordning så är jag ju inte så mycket för att datummärka våra poddar, men nu är det i alla fall inte jul så mycket, kan jag säga.
Ja, de här har jag inköpt på någon sån här fyndlager typ av butik.
Du, eftersom du inte har hört talas om ordet julros.
Nej.
Det förvånar mig lite grann.
Varför det?
Julros, det är ju fullständigt självklart. Men jag tänkte i sammanhanget då mest med att vanliga människor blandar ihop julstjärna och julros.
Ja.
Men julros, det är verkligen en växt som är mycket tillbakadragen och inte alls särskilt stor och vit eller gulvit. Och växer och blommar på vintern. Det är ju inga blommor som gör, men den gör det. Nu kan det dessutom vara att den blommar framåt februari-mars. Men det är ändå vinter och det finns en gripande liten novell av Selma Lagerlöf om en munk i Öveds kloster, som då är ett kloster från början och sen blev ett slott för någon rik greve i Skåne. Öveds kloster ligger centrala Skåne. Det är så fint så att när Gustav den tredje passerar en gång, kung Gustav den tredje, så säger han på franska naturligtvis: trop royal pour un particulier. Allt för kungligt för en vanlig människa att bo i. Trop royal, allt för kungligt, säger han om själva huset. Och det är fortfarande jättesnyggt, jättestort och fint. Väl värt ett besök. Det är ju en bostad, alltså man får gå där på hyggligt armlängds avstånd för att inte väcka något ont blod. Men det är i alla fall Öveds kloster. När det är ett kloster så skriver Selma Lagerlöf om en munk som dör i snön. Eller han dör. Nej, han kanske inte dör på vintern. Jag minns inte riktigt. Han dör på något sätt efter att ha gjort något heroiskt och hjältemodigt. Och i sin hand har han haft frön till en blomma som sen slår ut kring jultid, och det är julrosen. För att han hinner i sin död få ner den där i jorden på något sätt.
Återigen en fantastiskt lång uppbyggnad till någonting helt oväsentligt.
Du tar ju fram de här underläggen med julstjärnan på. Det är ju ditt fel.
Nej, det är ditt fel. Du sa att du behövde ett underlägg. Så.
Ja, men du behöver en historia eller två.
Nu vet jag vad som kommer hända. Jag kommer ju att leta fram den här Selma Lagerlöf-storyn och läsa den bara
för... Ja, naturligtvis. Det är en jättepoäng.
Ja,
Sök på Selma Lagerlöf och Övids kloster så hittar du säkert.
Nu låter det som att du tror att det finns internet här.
Ja, alltså du har ju telefon. Du andas ju och lever via din telefon.
Ja, nästan till. Men jag har blivit bra mycket mer harmonisk nu. Jag har till exempel läst 2 böcker på en vecka.
Vanligt papper menar du?
Ja.
Med register och sidanläsning.
Ja. Alltså jag har läst... Nej, men jag har läst 2 romaner.
Ja, gläder mig att höra.
Det var länge sedan.
Ja.
Det har faktiskt aldrig hänt att jag har läst 2 böcker på en vecka. Faktiskt.
Det är aldrig för sent, och det är det naturligtvis inte. Det här har jag säkert nämnt någon gång. Jag gick och läste latin på gymnasiet för hemskt länge sedan. På humanistisk linje. Och det är ju lite litterärt och begåvat på ett sånt där språkligt sätt, kan man tycka. Men jag hade aldrig överhuvudtaget läst en rad av Strindberg under hela min gymnasietid, eller inte under hela mitt liv. Ingenting. Jag hade ju sett Hemsöborna på tv, svartvit, mycket väl värd att se flera gånger om faktiskt. Där den unge Sven Wolter gör sin debut som Gusten, Madame Flods son Gusten, som Karlsson sen då gifte sig med Madame Flod. Fantastisk bok, fantastisk tv-serie. Ulf Palme är den berättarrösten, och bara det är ju värt att lyssna på. Men när jag efter gymnasiet, ganska snart efter gymnasiet, skulle göra vapenfri militärtjänst. På den tiden så var det vapenfritt. På den tiden slapp man militärtjänst om man hade goda skäl. Och då fick man verkligen argumentera för sin sak, för alla skulle göra lumpen. Men det var vapenfritt som gällde, och ett par intervjuer med någon begåvad människa från trakten, och sen skickade han in sin syn på saken, och så fick jag vapenfri. Då blev man kallad till civilförsvarets utbildning några veckor först innan själva den vapenfria tog vid. Och då var vi ner i Revingehed i Skåne återigen. Och där... Som på en vanligt tråkigt dagrum, du vet, kursgård, inte något. Det fanns väl en tv eller 2 med 2 kanaler. Men inte mycket sådär liv att göra. Efter att själva dagen har slut och kvällsmat är uppäten och sådär. Man har ett litet bibliotek med kanske 50 böcker, ett par hyllor bara. Nu fick jag se en bok som hette Skärkars liv. Det var allt jag såg på ryggen. Och jag vet inte varför jag drogs till den, men jag tog ut den, och då var det Strindberg. Skärkars liv. Det är förresten bok nummer 1 i, och bok nummer 2 i Hemsöborna. Så han skriver den där Skärkars liv. Handlar bara om Stockholms skärgård och profiler och väder. Han är bra på att skriva om väder och vind och allt. Han är bra på att skriva allting naturligtvis, Strindberg. Jag blev helt tagen. Jag läste ut den här boken, inte alls särskilt tunn bok, på natten. Vaknade trött som 17, gick till frukosten och fortsatte. Sen fortsatte jag med Strindberg och köpte på Bokrean, som var viktig på den tiden, 50 böcker. Det var en serie. Fick jag billigt, tyckte jag själv.
Vänta, köpte du 50 böcker av Strindberg?
Ja.
Ja.
20 år gammal.
Kan man göra.
Då kände jag mig lite mer litterär.
Ja.
När jag hade dragit igenom det där.
Men jag... Det är det här som jag tycker är så jobbigt. Att jag har missat, inte att du är lite där, det är inga problem att acceptera. Men att jag liksom har missat så otroligt mycket på grund av det här missbruk och kriminalitetsgrejen. Alltså jag har missat såna här fundamentala grejer som man ska ha upplevt när man snart fyller 38 år.
Ja.
Såna grejer upptäcker jag nu liksom.
Jo, men de upptäcker du nu och då får de en annan resonansbotten. Nu när du har din erfarenhet med dig. Sen kan du tycka att synd att han gjorde det här när jag var 19 år.
Mm.
Tänk vad livet skulle ha blivit och så vidare.
Uh-huh.
Och det är det helt vanliga kärngnället som, om du ursäktar uttrycket, man kan ägna sig åt. Men istället så får du såna här upplevelser och erfarenheter vid hyggligt mogna ålder. Det är inte sämre.
Nej, men jag känner ändå att jag har missat alltså fundamentala delar som jag nu upptäcker. Jag är tacksam att jag upptäcker dem nu. Men jag tänker att vad jag hade kunnat gjort med mitt liv om jag hade upptäckt dem när jag var 20.
Ja, från det.
Allt blir liksom så komprimerat nu på något sätt. Att nu blir nästan så att man känner en stress över att nu måste jag... Men som till exempel häromdagen köpte jag påskliljor.
Mm.
Såna här lökar som man... Ja. Och sen så... Och så dag två så var det en blomma av det liksom.
Ja, ja.
Men då får jag så här... Jag får panik. Så, nej, men stanna. Det går för fort. Det är inte påsken. Det är liksom... Du ska ju blomma ut på påsk liksom.
Ja, ja, ja.
Och då blir det så här, vad har jag gjort fel? Liksom. Och så måste jag liksom undersöka det. Och det, så är det med många delar i mitt liv. Att jag känner att så här ska det inte gå till. Liksom, utan, och så måste jag liksom undersöka vad... Det, jag skulle säga att det är 50% av mitt liv. Att undersöka saker som händer som jag inte riktigt har grepp om. Liksom.
Jo, men visst måste det också vara en stor del av charmen i ditt liv.
Alltså det blir verkligen som, jag vet inte om du har sett, det finns en film med Adam Sandler och Drew Barrymore som heter 50 First Dates.
Adam Sandler och filmer, det är oförenliga begrepp i min värld.
Ja.
Ja. Jag ser det inte på sällskapsresan.
Nej, men alltså det är inte någon bra film, men just ämnet är värt att lyfta här.
Ja.
Då har Drew Barrymore varit med om en olycka, en bilolycka som gör att hon... Varje gång hon somnar så glömmer hon allt hon har upplevt.
Oh
ja. Så går Adam Sandler och den här tjejen på en dejt tillsammans. Och sen nästa dag när de träffas då har hon glömt honom.
Hyggligt.
Och de blir liksom osams och hon nästan slår ihjäl honom. Liksom.
Ja.
Så då bestämmer han sig att han ska... Ja, det blir 50 first days. Liksom. De går på 50 dejter. Och varje dejt är som en ny liksom. Och så gifter som sig och så här. Men lite så känns det att vara nästan 38 år och upptäcka saker som folk har upptäckt för 20 år sedan. Som är i min ålder då. Och det är det motiverande och jättekul att liksom kunna lära sig saker i den här åldern också på något sätt. Men ibland är det också frustrerande när man är i ett sällskap till exempel som pratar om någonting som jag rimligen borde ha koll på. Mm. Men jag har inte det.
Mm. Mm. Det kan jag ju relatera till och känna igen i. Att då känner man ju en viss fattigdom.
Mm.
Oh ja.
Men å andra sidan så vägs det där upp av att jag... Att jag kan känna en sorts stolthet över att nu har jag faktiskt läst en bok här.
Ja.
Ingen som har tvingat mig utan för att jag själv vill och sådana saker. Och tänk om man har fått den känslan när man var 19. Mm. Då hade man nog inte... Jag tror inte att jag hade haft barn om jag hade upptäckt sådana saker i den åldern.
Nej, och så har du en naturlig och relativt meningslös... testosteronspänst i de åldrarna. Mm. 19-20 år. Du är karakar så fort du vaknar.
Mm.
Och så du kan se det som en blessing in disguise att du upptäcker god litteratur vid 38. Mm. Sen kan du alltid haka upp dig på eller vila tryggt emot att Paulus var 42 när han satte igång att vara med om att förändra världshistorien.
Mm. Men då ska man ju ändå tillägga att han var ju rätt härgiven jude också innan han på något sätt
fann Jesus. Ja, men det förändrar ingenting.
Nej, men alltså han var ju en lärd man innan han mötte Jesus.
Och det enda han har nytta av sin tidigare lärdom, det är när han kan relatera till hur jag trodde då, men hur jag tror nu och ser i ljuset av Golgata vad det där egentligen betydde. Han är säkert en boklig bottenlärd.
Ja, men alltså alltså om han inte hade varit en beläst man när han blev kristen, då hade han inte blivit en personlighet som han har blivit för kristna människor.
Nej, det tror jag.
Så att och det är det jag menar, att man kommer in i någonting med någon sorts bas.
Ja.
Och det är ju egentligen basen som jag upptäcker på daglig basis.
Ja, ja.
Istället för att och då får man ju möjlighet att fördjupa sig liksom. Och det är väl det där att jag önskar att jag hade haft den här basen innan. Så att man kan göra medvetna val att det här vill jag lära mig. Istället för att det blir så att det här måste jag lära mig, för annars kan jag inte förstå det här.
Mm. Mm. Jo, alltså jag är ju lärare. Jag ska inte hacka på utbildning eller kunskap. Det är inte alls det jag är ute efter. Men om du tänker dig, Lukas är läkare. Vi kan utgå från med viss sannolikhet att det är en del boklig bildning bakom. Studier, kanske år. Flera år. Matteus, han är tulltjänsteman. Någon form av utbildning kan man tänka sig. Inte bara att han köper romerska ockupationsmaktens en tjänst i deras, blir en bricka i deras spel. Utan det är väl någon form av utbildning kan vi möjligen tänka oss. Och det påverkar det sättet de skriver på. Lukas har förut skrivit mest i hela Nya Testamentet, alltså i verser räknat. Både Lukas evangelium och Apostlagärningarna är mer verser än Paulus 13 brev.
Ja, så får man ju tänka sig att han skrev många av Paulus brev också.
Du får tänka vad du vill, står det Paulus så är det Paulus.
Ja, jo, men låt oss bli underhållna av tanken att Lukas gjorde rätt mycket jobb för Paulus.
Kan nog tänkas. Adno, det vill komma till är Petrus. Kan han ens läsa och skriva? Ja, det kan ju alla judiska pojkar. Men det är inte mycket utbildning där. Och dessutom kommer han ifrån Tjotaheiti, alltså Galileen. Han kommer ifrån Vishan och är med och förändrar världen.
Mm. Nej, jag menar inte på något sätt att liksom undervärdera de erfarenheter jag har som andra människor inte har i min ålder. Det är bara just det hänseendet. Alltså att upptäcka litteratur är ju ett sätt att förrymma sina tankar på något sätt. Att skapa ett eget rum för sin fantasi och för sina tankar.
Utan tryck.
Och att ha gått så när 40 år utan att få göra det. Jag tror att livet hade kanske varit enklare om man hade fått göra det.
Ja, ja. Det är
kanske inte rent fysiskt, men ändå. Ja, men jag tror att de som lider av mycket psykisk ohälsa saknar ett sånt rum, tror jag.
Mm. En bra formulering. Litteraturen ger rum för dina tankar. Väl formulerat. Men din mor och far var inga litterära storheter.
Nej.
Läst tidningen, men inte mycket mer.
Men alltså, min pappa var ju, han var ju beläst. Han tog gymnasiet, alltså han var ju hämtad med buss från Finland för att jobba på Scania.
Oh, ja.
Och på dagarna så var han på Scania, och så på kvällarna alla andra finnar söp.
Jaha.
Då tog han gymnasieexamen.
Du, det är inte dåligt.
Och blev mekaniker.
Det är inte dåligt.
Och sen facklig och sen politiker. Och så att han hade ju definitivt det. Och det är väl från honom jag har något sorts litterärt intresse också.
Ja.
Men min mamma, hon köpte ju alla möjliga böcker. Och jag har aldrig sett henne läsa en bok.
Ja, men att bara köpa dem är ett steg i rätt riktning.
Ja, men jag tror att det handlar om så här, att förmedla någon sorts bild av vem hon tänkte att folk ville att hon skulle vara.
Ja, ja. Men nu, det är ens ursprung eller omhuldade barnaskap och tillvaro när man är ung och blir vuxen är ju en jättegod början, men ingen garanti för hur du sen blir. Jag har en bekant, inte god vän på det sättet, för han är tillräckligt mycket yngre än jag för att vi inte ska ha umgåtts i unga år. Föräldrar, stabila, trogna, på gränsen till tråkiga. Lärare, båda två. En viss frikyrklighet med bilden, fast inte lika aktiv på det sättet. Aktiv frikyrklighet, har du förstått mig där?
Mm.
Och han växte upp under de förutsättningarna och har sedan senare tonåren åtminstone varit en tung narkoman. Det är fråga om tyngsta av det tyngsta. I den mån han ens lever nu. Jag är inte säker på det.
Nej, alltså ingenting kommer med garantier på något sätt. Men ju mer fallskärmar du har, ju större risk är att du överlever.
Det är riktigt.
På något sånt. På något sätt liksom. Och sen finns det ju titta på ett tv-program häromdagen med en tjej som heter Parisa Amiri.
Ja.
Uppväxt i de värsta förorterna i Stockholm. Invandrare från Iran.
Är hon inte kurd? Ah, ja, fortsätt.
Ja, men därifrån den regionen åtminstone. Och blev så här chefredaktör för en tidning när hon var 24 liksom, och liksom varit målmedveten hela tiden. Hon hade när som helst kunnat bara fucka ur och blivit missbrukare gravid när hon var 13 och precis som alla andra ute i förorten liksom, utan att generalisera för mycket. För det är ju verkligen det som händer i de allra flesta fall. Antingen rent kulturellt eller som en produkt av platsen man lever på.
Mm.
Men är liksom, fyller 30 snart och har liksom gjort allting som vuxna, framgångsrika affärsmän gör när de är 60.
Ja. Imponerande på...
Man kan antingen nöja sig med den hand som man är given, eller så gör man det bästa man kan göra med den handen som man är given. Och jag tror att majoriteten accepterar bara så att det här har jag fått, och nu får jag väl liksom förvalta det.
Mm.
Eller så har man en drivkraft som Parisa Amiri och Gina Dirawi och alla de här. De har ju någonting speciellt som gör att de är otroligt drivna liksom i allting.
Mm. Ja, det ligger nära till hands med de tre pund, de tre talenterna i en liknelse av Jesus. De tre tjänarna får 5, 3 och 1 talent.
Mm.
Eller om det är 10, 5, jag minns inte vilket. Och den drivna av dem, han fördubblar ju, och mellangraven är han fördubblar sin, och den andra som då vet att du är en sträng och noggrann tjänare som inte, och så vidare, han bara gräver ner sitt pund.
Mm.
Och sin talent, det är precis samma ord som talang. Det är därför vi har ordet talang uttaget ifrån den här bibeltexten.
Eller talent.
Och talent, naturligtvis. Originalet är talentos på grekiska. Så, vilket betyder helt enkelt bara peng eller vikt. Och det har blivit talang och sen i våra övriga språk. Med all rätt, för att han visar ju talang, han som gör fördubblar den andra också. Och den som bara, det här är vad jag har, han ska få tillbaka det jag fick. Han blir ju utskälld, han får väl en örfil och jag vet inte vad. Nu är det bara en liknelse, men det är en liknelse som vem som helst begriper, bara man hör den.
Ja, lite så här, så dina frön och istället för att spara dina frön.
Ja.
Och sådär. Det är ingen ny tanke på något sätt. Men jag tycker ändå att det är otroligt imponerande när en, och framförallt en ung kvinna i den typen av kultur som det ändå är.
Ja, ja, ja.
Alltså jag, ibland får jag känslan av att kulturerna, alltså i förorterna, är starkare än vad de är i deras hemland.
Ja, men det blir så.
Och då är det ännu mer imponerande. Och det finns ju otaliga sådana exempel i Södertälje. Syrianer som, deras bröder var de värsta kriminella i stan.
Mm.
Och systrarna gick ut så här med 4,8, 5,0 i betyg liksom, på gymnasiet. För att de ville någonstans. De ville inte vara där.
Mm. De ser vad de har och framförallt vad mamman har och har haft.
Mm.
Och vill göra något. Men då är det rätt land man kommer till. Eller rätt del av världen. För att här är ju kvinnor inte bara uppmuntrade att, utan har all möjlighet i världen att göra någonting av sina personliga liv. Du ska få ett exempel till som är nästan ännu bättre. Du känner inte till Gunilla von Platen.
Von Platen är väl Motala?
Ja, Balthasar von Platen byggde ju Göta kanal som började där och slutade på något sätt. Jodå, det är ett ganska fint gammalt adligt namn. Gunilla von Platen. Hon är gift von Platen. Gift med en, ja, det kanske baron eller friherre eller någon sån där. Det är alltså Balthasar von Platen nummer 2. Inte kanalbyggaren, utan han gjorde andra saker. Balthasar von Platen nummer 2. Det är hennes mans farfar. Balthasar nummer 2, han uppfann kylskåpet. Kan du tänka dig? Nu talar vi om att förändra världen.
Mm.
och sen köpte Axel Wennergren det där, och det blev Electrolux och så där vidare. Han blir inte särskilt rik på det, men han har ju ett namn om sig i alla fall. Denna Gunilla von Platen. Hon föddes förstås inte i Sverige, utan i Turkiet, i den kurdiska delen. Hon var kurd, eller som det heter i Turkiet, hon var bergsturk. Det är knappt om vi säger ordet kurd.
Hon heter Gunilla och var född i...
Ja, då heter hon Gunnel eller något sånt där. Med ett turkiskt Y med två prickar eller tre eller vad det kan vara. Och ett helt vanligt kurdiskt flicknamn. Och så heter hon någonting Alsi eller så. Men de byter namn, familjen, när de kom till Sverige. Av förtryckarskäl kommer de till Sverige, naturligtvis. Och det finns någon Samuel eller Shmuel eller något sånt där annat Samuels liknande namn i släkten, någon gammal farfar. Så de byter namn till Samuelsson. Så hon heter Gunnel Samuelsson. Och sen byter hon till Gunilla för att det ligger nära till hans. Denna Gunilla Samuelsson, hon gift sig sen blir von Platen, är en makares människa. Hon har också gjort en fantastisk karriär inom näringslivet. Hon var den bästa försäljaren på Skandia. Det då för tiden största försäkringsbolaget. Och blev chef hit eller dit. Startade företag. Ett företag som hon sen sålde. Som nu då har 24 000 anställda eller något sånt där över hela världen. Det är hennes verk. Hon har blivit riksneutral naturligtvis. Och har dessutom, nu blir det lite svårt för alla kvinnor som är framgångsrika här, för någon gång i livet så tickar den biologiska klockan extra mycket. Och då kanske de just har nästa steg på karriären att ta, och så vill de också samtidigt bli mammor. Det slipper du och jag tänka på.
Mm.
Men det förändrar deras liv inifrån och ut. Inte bara svåra 9 månader, utan resten av livet så är man mamma. Detta förutom så hinner hon föda 4 barn. Det gör det hela ännu mer imponerande.
Mm.
Och nu är hon fågelfri på sitt sätt och har startat en stiftelse som heter 100%. Där allt, det är alltså altruistisk människobiståndsliknande. Och ingen overhead, ingen administrationskostnad, 0% administrationskostnad. Därför heter stiftelsen 100%. Det är Sven Hagströmer och andra rikemän i Stockholm som hon har lyckats få med i den här stiftelsen. De har säkert en bra hacka att röra sig med. Det är sannolikt så. Det är inte Bill Gates nivå, det är inte det, va? Men det är ändå en stiftelse som då kan göra viss nytta. Och den nästan redan färdiga fysiska beviset på nytta är ett barnhem strax utanför Damaskus. Som hon har låtit bygga, och det är nästan färdigt nu, för föräldralösa barn som har förlorat sina föräldrar, morföräldrar och allt möjligt i det syriska inbördeskriget. 50-100 sängplatser, jag minns inte riktigt. Och det där ville hon göra, så att hon tog kontakt med en biståndsorganisation, en icke-kyrklig, det är lättast så på något sätt. Och då så fick hon ett anbud, ett bud: det här kan vi göra åt dig, och det kommer att kosta 23 miljoner svenska kronor att få det färdigt. En offert helt enkelt. Hon ville ha det på sitt näringslivssätt, för att hon tänker operera på sådana villkor. Men så tar hon själv och på sin arabiska förhandlar med folk på platsen och är nere på 9 miljoner sammanlagt, eller något sånt där. Någonting helt, en helt annan siffra än den svenska. Dagbidrag och vet, alltså löner hit och dit på ett svenskt sätt. Hon kör den arabiska lite vid sidan av stilen och får det då till mindre än hälften, och det är snart färdigt och betalat och klart. Och naturligtvis är patriarken i Damaskus med på ett hörn här, för att den ska ha Guds välsignelse. Den saken är klar.
Jag tänker att anledningen till att det varit så dyrt med svenska är att de förmodligen använder samma personal som hon gick direkt till.
Ja, det, hon visste genvägarna och kunde dessutom kommunicera på deras eget språk.
Mm.
Inte via någon tolk som pratar halvtaska, engelska och arabiska, utan...
Mm.
Ja.
Nej, det är imponerande. Det finns många imponerande kvinnor i svensk historia. Vi har pratat om dem tidigare i någon podd.
Och i hennes fall så finns det en annan liten ingrediens som inte är oviktig alls för tjejer med, ifrån dessa delar av världen. Hon får göra en brytning, ganska radikal brytning, känslomässigt svår brytning, med sin mamma och pappa, för att hon vill inte vara som de förväntar sig att hon ska. Det vill säga gift vid 18 års ålder och mamma till 3 barn vid 21. Utan hon vill göra det här och kan göra det. Men då får hon betala med att hon blir förskjuten under rätt lång tid faktiskt. Nu har det där rätt upp sig, rätt eventigt. Och det första som händer är att ingenting på huvudet. Hon ska sätta upp håret, kamma sig, permanenta färga, allt som hon själv vill. Det är en rätt stor sak. Så att den där slöjan som vi återkommer till ungefär 100 gånger i den här podden, den väger ton. Och du har ingen slöja på Gina Dirawi, Amira. Parisa menar jag, inte Amira. Parisa. För att det låter sig inte riktigt göras. Mm. När de har representationen av det 1400 år gamla förtrycket.
När jag minns tillbaka till min ungdom i Södertälje var det naturligtvis mycket assyrier där. Och mycket syrianer och sådär. Men jag kan inte för mitt liv minnas att jag såg någon med hijab eller...
Ja, men de där syrianerna är ju kristna.
Ja, men assyrierna, är de också kristna?
Jag tror det. Jag är rätt säker på det. Och de har ju aldrig haft det till början.
Nej.
De är inte särskilt kristna för att vara kristna. Det är alltså inte.
Men de är ortodoxa eller?
Ja, det är den syriska ortodoxa kyrkan eller den grekisk katolska kyrkan. Har du hört en sån fyrkantig cirkel? Grekisk-katolsk. Det finns faktiskt. Det är så. Jag har till och med haft några syriska elever där maken var grekisk-katolsk, eller fru, jag minns inte.
I Södertälje då, i Geneta heter det. Där finns ju den syriansk-ortodoxa kyrkan. Jag vill minnas att de också kallar det för syrianska grekiska ortodoxa.
Ja.
Att de bakar in grekiska där också.
Ja, det är fullt tänkbart. Fullt tänkbart.
Och vi har ju haft såna begravningar här i Lövsta kyrkan också.
Ja.
Och det är den mest underliga verksamheten jag någonsin har sett, ja, tror jag.
Det är håll igång.
Och då tycker jag att jag har sett ganska skumma verksamheter. Men det där var ju... Folk gick in och ut och tog en kaffe emellan och rökte. Och sen gick de in igen. Och sen höll det på ett halvår eller något sånt. Nej, men de hade kanske... Per gubbe som hade gått bort, alltså, hade man kanske 4 samlingar eller någonting. Mm. Det är jobbigt att dö då. Eller jobbigt
för. Det är nästan lika avancerat att gifta sig. För det är så pass viktigt i de där kvarteren. Vi spelade i mitt irländska band på ett syrisk bröllop. Irländsk musik, de hade faktiskt beställt det. De ville ha det. Och irländsk musik är ju glad musik. Och vi spelade för allt vad tygen hörde. Det var jättekul. Och det var ett sånt himla hallå. Alltså det här, vi är ju vana att vi har en ganska grovhuggen restaurangpublik. Barhäng och du vet, halvfulla svenska män. Som då kan röra sig till den här musiken, för den är synkopfri. Det är liksom manligt vänlig musik att röra sig till. Men det var ju ingenting mot vad det här var. Det var ju håll igång som hette du. Vi var tvungna att liksom pusta ut mellan sätten. Bara gå bakom scenen då.
Jag var ju på några sådana syrianska bröllop. Det är ju sådana grejer som varar i 7 dagar. Och då tänker man ju så här, som finner jag mig rätt härdad så. Men nej, där hade man inte en chans. Däremot så festas inte så otroligt mycket däremellan. Men när det är bröllop, då är det liksom, spelar ingen roll vilken ålder det är. Det är liksom hela natten i 7 dagar. Och ja, och sen är ju begravningarna, speciellt om det är yngre människor som dör. Så är det korteger och alla möjliga.
Det är klart.
Det har vi upplevt i Södertälje också. De hyrde alltså hela Scania-rinken som tar 6000 pers. Och fyllde den med. Jag tror det var några killar som dog i en minibuss som var på en volleybollturnering.
Oj då.
Då utlöste de väl någon sorts sorgedag i Södertälje.
Mm.
Och sen så hade de en, från Ronna då till Scania-rinken som ligger bortom Fenien, hade man då en kortege med 4 stycken sådana bilar som körde. Ja, jättestort.
Ja, då är det mycket att sörja.
Mm. Det hade ju inte hänt i någon annan stad om det inte hade varit så att de var så en stor del av allting i Södertälje.
Ja.
För lika mycket kriminella som det finns, lika mycket finns det framstående entreprenörer, politiker, höga beslutsfattare som också är syrianer.
Mm.
Och det kommer ju sällan fram. Utan det låter ju som att det bara är ett gäng dumhuvuden som är syrianer. Liksom. Men det är...
I Södertälje finns en baptistkyrka. 60-tals arkitektur. Ganska vacker. Med en vit, mycket dålig flygel. Som står längst fram. Och den där baptistkyrkan är ju som i stort sett alla baptistkyrkor i hela Sverige, utom Motalas, på väg att säcka ihop och dö. Det är så. Det är inte kul att säga det, men det är så. Men de har ett, eller hade, jag vet inte om den är nedlagd nu formellt, den där baptistkyrkan, det är tänkbart den är det. De hade i alla fall, och kanske fortfarande har, ett ganska spännande arbete. Och då är det bara syrianer som står för tillväxten.
Mm.
För då har man så att säga velat ha kontakt med, släppt in, utverkat och verksamhet och sådär. Så att de fattiga baptisterna som är kvar, det är ju en miniatyrisk minoritet. Men spänsten är från syrianer.
Ja. Nej, det är, Södertälje har mycket att tacka syrarna för.
Ja.
Det hade aldrig vuxit som stad på gott och ont om det inte hade varit för dem. Och majoriteten av entreprenörerna som är framgångsrika är ju syrarna.
Ja.
Det finns någon sorts arbetsmoral där som inte har smittat av sig på svenskarna. Och sen ska man komma ihåg att de besätter ju anställningarna till 50% på AstraZeneca, på Scania. Ja, utan tvivl. Så de är oerhört viktiga för Södertälje, och i dessa tider så lider ju de verkligen.
Ja.
I stora mängder. Och Södertälje är fortfarande välkommen till att ta emot människor från de delarna av världen. Inte från Afghanistan och Iran som resten av Sverige, utan nästan uteslutande syrianer. För man vet att de blir väl omhändertagna av sina egna. Liksom.
Hittar hem där. Ja, det är värt mycket ur en kommuns perspektiv. Why you ever chose me has always been a mystery. All my life I've been told I belong at the end of the line. Well, all the other not quite. Well, all the never get it right. But it turns out they're the ones you were looking for. Vi har inte sagt ett ord om corona.
Nej, det är rätt skönt. Lite medvetet också.
Ja.
Jag är så otroligt trött på det där.
Ja. Men vi ska inte fortsätta med vårt coronaspår. Det bara kom och tänka på det just nu.
Ja. Men det är rätt skönt också att kunna koppla bort det.
Ja.
För det finns ju verkligen överallt. Nu pratar vi om det ändå. Säg något roligt.
Nej, jag kan inte säga något roligt. Jag tillhör ju de som kan dra en rolig historia och inte höja rösten och inte låtsas som att det är en rolig historia och inte le och inte någonting. Jag kan ju låta ungefär som jag låter nu, av ett enda skäl. Dels för att jag inte är så rolig. Jag kan ju skratta åt en rolig historia utan tvekan, men inte när jag berättar den själv. För att jag vet inte hur det kommer sig, men innehållet ska tala för sig själv. Jag skulle få en rolig historia.
Men nu sa du det innan.
Ja, den är inte min, jag bara hört den. Den är på gränsen. Bara så du vet. Inte för dig, men för våra poddlyssnare.
Tack.
Ja. Jag hade en bosnisk elev för 25 år sedan. En kvinna, änka. Hon gick på komvux och läste svenska för invandrare. Hennes son, som var kanske 19 år gammal, gick också fast i en annan klass. Jättetrevlig son. Mycket trevlig kvinna. Och så mellan två lektioner så stannade hon kvar lite grann, och det var några andra som också stannade kvar. Och så frågade hon mig: lärare, jag måste fråga. Och sen, ja okej, sa jag. Och sen slog hon i ett svensk serbokratiskt lexikon efter ett ord. Och så hittade hon det. Skogvakter. Vad sa hon, tänkte jag. Lärare. Här i Sverige får kvinnor bli skogvaktare. Va? Skogvaktare? Ja, skogvaktare. Okej. Om kvinnor får bli skogvaktare i Sverige, ja, det får de nog. Det är inte så vanligt, men visst, det får de naturligtvis. Det får de inte i vårt land. Okej. Så ja. Och sen var det tyst. Och de andra som var kvar, bara män, de hade plötsligt hört hennes historia här så långt, så de tystnade för att höra fortsättningen. Och så den lång sån här paus på några sekunder. Och då är jag ju tvungen att säga det som hänger upp. Jaha, varför får de inte det? Nej, de får inte bli skogvaktare. Ja, du sa det. Men varför? Därför att de kan inte vakta sin egen skog. Och en sån där historia bär i sig själv fram poängen utan att du behöver få det att bli en poäng, en punchline. Varpå männen som stod och hörde på det där tänkte efter några sekunder, för att hörde vi rätt? Och hon själv drog ju på munnen och gick snart ut för att röka en cigarett. Och männen som var kvar började skratta som idioter när de liksom förstod skämtet. Så där har du en bosnisk rolig historia. Sagt av en kvinna. En änka och mycket trevlig. Och ganska framåt.
Jag vet inte om jag fattar hur man är där.
Det är extra bra. Då är det ädelhumor.
Okej. Ja. Nej, jag tror att... alltså, man brukar ju säga att det inte finns, att det finns dåliga skämt. Men jag tror att all typ av humor fyller en funktion på något sätt.
Ja.
Jag personligen förstår mig inte på slapstick och sånt. Jag fattar inte varför folk tycker det är kul.
Det är snubbelhumor.
Ja, det är bara...
Du, alltså det är ju den mest primitiva och den mest omedelbara och den roligaste man kan tänka sig.
Men jag börjar förstå lite grann så här. Jag är intresserad för Papphammar.
Ja.
Och sen Morgan Alling också, en sån här som är duktig på det.
Ja.
Så jag börjar så här. Det börjar få ett grepp på mig. Men förut så har jag inte fattat sig vad det är så mycket jag ramlar. Skärp dig.
Ja. Och där, man kan undra varför i all världen skrattar man åt någon som slår sig rimligen.
Mm.
Men det är så.
Nej, men det är väl klumpigheten man skrattar åt. Ja.
Jag
har alltid vurmat för stand-up-komik. Det tycker jag är ju fantastiskt. Människor som kan stå upp och berätta en ganska alldaglig historia, men liksom finna, liksom dra ut humor nu.
Ja.
Sen tycker jag tycker att det är lite kul att titta på sådana som Magnus Bettner som bara är arga liksom. Blir arga över sådana saker som vi tänker men som vi aldrig kommunicerar.
Ja.
Gud vad den där är dum i huvudet som gör det här.
Ja.
Vi skulle ju aldrig kunna säga det till någon. Nej. Men jag kan tänka mig att 95% av alla svenskar i Sverige går och tänker samma sak som han säger liksom.
Ja, ja. Men det är, där har du receptet för det som man möjligen skulle kunna kalla för judisk humor eller judisk finurlighet. Och då menar jag inte israelisk eller politisk, utan just judiskt sätt att berätta. Om du tänker dig den mycket framgångsrika tv-serien MASH, som ju handlar om Koreakriget.
Ja, fantastisk.
Annan tragedi. Där har du uteslutande judisk humor.
Mm.
Ännu mer judisk på ytan och i innehållet till viss del är ju tv-serien Seinfeld, som också är, men har att göra med, inte bara Jerry Seinfeld och Larry David, de skriver ju och producerar det här programmet helt och hållet, och då blir det ju judiskt så jag förstår, men hela Hollywood är judiskt dominerat, för att inte säga vaccinerat. Och Charlie Chaplin och hans humor, det är mycket slapstick och rumla och ramla och sådär. Men allting i den där ädla humorn, det är då sånt man antingen begriper sekundsnabbt eller begriper och får en ännu bättre känsla efter att man har tänkt efter i 15 sekunder.
Mm.
Judisk humor.
Jag älskar ju Seinfeld liksom, det växte jag upp med. Och MASH också, det, jag minns ju naturligtvis inte när det gick sin första runda. Men när TV4 slog igenom och skapade tonvis med kanaler, så hade de något som hette TV4 Plus, tror jag.
Ja.
Där man sände MASH varenda sen kväll. Så det, jag har nog sett varenda avsnitt av MASH liksom, det var helt fantastiskt. Vad heter han som spelar huvudrollen där?
Alda.
Ja, han är jude. Och alla de där som var med är ju precis judar, så det är inte så konstigt om...
Du kan ha rätt där, jag är dåligt insatt i det.
Prästen var väl däremot av någon sån arabisk härkomst.
Ja.
Han som
klädde sig till kvinna.
Ja, precis.
Ja. tacklingar.
Ja, ja, fantastiskt.
Men det är vår dotter Linnea, som ju är en respekterad polisman i Stockholm. När hon gick på gymnasiet så, jag vet inte, jag visade henne, jag kanske hade någon DVD, det kan ha varit så, med någon säsong, MASH-avsnitt. Hon blev alldeles tagen. Hon kunde åka hem mellan två lektioner bara för att dra i sig ett avsnitt av MASH och sen tillbaka till skolan. Och sen hon fyllde 20 kanske eller något. Då hade jag köpt alla säsonger på DVD och gav till henne. Och hon blev så rörd, hon blev så glad och varm i hjärtat. Naturligtvis har hon dragit i sig de där säsongerna ett par gånger om.
Ja. Alltså min Livia har ju på något sätt anammat hennes intresse för pinnar. Du vet, vi kan inte gå någonstans utan att... Och varje kväll så radar hon upp pinnar här på terrassen utanför. Och så får jag liksom gå och slänga dem. Så att, men jag ser något fascinerande i att hon inte bara går från ett ställe till ett annat, utan hon faktiskt ser sig omkring och plockar med sig de där pinnarna.
Ja, ja.
Så att,
ingen dålig hantering. Våran Linnea heter ju Pinnen.
Ja.
Har hetat så hela sitt liv. Det är inte för att hon var särskilt smal när hon var liten eller lång eller sådär. Hon är både lång och smal nu, men det var för att hon jämfört med sina systrar som plockade fina blommor vid vägkanten i grannens trädgård och sådana saker och gick in med till sin mamma, så plockade hon pinnar och gjorde lika snygga buketter av.
Mm.
Men det var alltså grenar och pinnar och inte ett grönt blad.
Ja, nej, men på den nivån inte Livia. Hon tycker bara det är fascinerande med pinnar. Och som nu heller så har vi säkert 20 pinnar här utanför som hon har samlat när vi har varit här i faggorna och låt. Så att, och jag ser inte det som något negativt.
Nej, ja. Ovanligt men inte negativt.
Nej, precis. Hon i annat fall också står ju ut jämfört med sina syskon och alla andra människor på den här jorden. Så att det är... Efter några år, alltså man tänker att barn kanske skapar sig sin identitet när de är 3-4 på något sätt. Och nu är hon 7 då i höst. Mm. Så under de 3-4 senaste åren så har hon ju liksom byggt upp en alldeles egen karaktär som inte är i närheten av sina syskon.
Mm.
Jag vet inte var det kommer ifrån och sådär, men...
Nej, det behöver du inte veta. Det är bara kul att se det och välkomna det beteendet.
Men de andra barnen kan man på något sätt se att ja, men där är från mig och där är från deras mamma. Och men i henne så är det som att det är en utomjording. Det är dags att summera. Eller inte summera. Att slutorda.
Mm.
Innan du ska slutorda säga så här. Jag lyssnade på en...
Ska jag slutorda?
Ja, du ska slutorda. Okay, jag funderar med en så berättar det här.
Ja.
Jag lyssnade på en radiodokumentär om Zimbabwe.
Mm.
Robert
Mugabe.
Mm. Och blev ju hänförd av den storyn. Alltså, han är inlåst i fängelse för att han är en frihetskämpe liksom.
Mm.
Får grejer skickade från Sverige.
Det kan du tro. Han var väldigt väl sedd här.
Ja, Per Westerberg.
Ja.
Och han var goda vänner.
Yes.
Och kallade honom för Bob. Så de fattade inte ens att det var han som var Robert Mugabe. För han hade liksom varit Bob för dem. Och hans fru var ju hos de här och var i Sverige och föreläste på skolor om Zimbabwe och sådär. Och när han kom till makten så berättade han, eller han ville liksom att de vita och de svarta skulle förenas och sådär. Men när man liksom lyssnar på den här dokumentären, då får man liksom bilden av att det var bara en plan i hans strategi på något sätt. Att han ville att de vita skulle bygga upp farmar typ och bondgårdar som han sen skulle kunna ta ifrån dem på något sätt och slakta dem och sådär. Och han hade ju precis en Gunilla von Platen som fru.
Jaja.
Alltså efter att den här, vad han hette, dog. Hon dog i någon cancer. Eller någonting sånt. Så gifte han om sig med hans sekreterare.
Jaja.
Som var en sån fisförnäm liten. Och när Robert Mugabe skulle kliva av. Och det var interna stridigheter i partiet och sådär. Då betalade man hans fru för att hon inte skulle ge sig in i den maktkampen.
Okej.
Okay. Sådana där grejer är fascinerande. Och sen körde ju han Mugabe Zimbabwe i botten med...
Ja, totalt.
Ja, och tryckte upp sedlar så att det var dasspappret var mer värt än... Ja, märklig historia. Men fascinerande.
Ja, den är märklig, men inte ovanlig. I Afrika söder om Sahara så är det där inte enda landet. Du kan, utav Afrikas 55 länder, eller 56, om du räknar in Sydsudan och Somaliland, så har du alltså ett par dussin liknande fall. Men hans är så ögonfallande. För att han har gått ifrån friskämpe och vill allas väl och sådär, till att bli ett stort svin.
Mm. Typ Fidel.
Ja. Ja.
Var det lite samma historia?
Ja, ja.
Men är det att makt korrumperar alla?
Ja.
Det är bara... Du kan gå till den vänligaste frikyrka. Så hittar du det.
Mm, ingen exempel slår mig sådär direkt, men du har säkert rätt teoretiskt.
Ja, men Knutby.
Ja, där har du ett bra exempel, men det är väl ungefär det enda jag kan tänka.
Nej, men alltså, sen behöver inte den makten på något sätt bli så att den förstör för alla andra, som det är med diktatorer.
Mm.
Men en person som känner maktets rus på något sätt...
Kan förstöra.
I det lilla liksom. Oh, ja. Och det kan man ju se var som helst egentligen.
Ja. Kanske till och med en orienteringsklubb. Så fick jag det sagt bara så där i förbigående.
Precis. Hijab och orientering är något som förekommer alldeles för ofta i den här frågan.
Du har inte nämnt Mikael Jänder heller.
Nej.
Så det är mycket vi har inte nämnt.
Mm.
I den hebreiska bibeln, inte vårat gamla testament, utan det hebreiska gamla testamentet, det är precis samma böcker. Fast de är lite annat ordnade. Våran slutar med Malaki, för att han är yngst liksom. Sist i raden, 400 före Kristus. Sen kommer det den tysta perioden då ingenting liksom händer. Det brukar de hända, men inget skrivs som det på det sättet mellan Malaki och Nya testamentet. Den brukar heta den tysta perioden, men det är ju inte tyst på något sätt. Den hebreiska bibeln slutar med Korint. Det blev det att säga. Jag menar krönikeböckerna. Första och andra krönikebok. Och det är av lite olika praktiska skäl som de har det på det sättet. Vi har ju krönikeböckerna där vi tycker att de hör hemma efter Samuelsböckerna, konungaböckerna, sen kommer krönikeböckerna. För det handlar om Israels historia och deras kungar och misstag och felaktigheter. Och en enda stor uppräkning av tabbar och så där vidare. Och hur Gud visar sitt tålamod ändå. I kapitel 16, om man minns rätt, i den andra krönikeboken, så är det en kung som heter Usia och Asa, och jag har glömt bort de andra. Israels rike, Nordriket, och Judarike, Sydriket, ligger naturligtvis lur på varandra, för det gör de varannan vecka. Och Juda konung Asa, han söker hjälp i Syrien, inte i Södertälje men i Damaskus, och så får han lite hjälp där, men det går ändå åt skogen. Sen får han en svår sjukdom i sina fötter, så står det faktiskt, vad det nu kan betyda, och sen dör han 2 år senare. Då har han regerat i 41 eller 42 år. Det är ganska lång tid. Det är nästan Karl den 16 Gustav, lång tid, våran kung. Och ersätts av en annan kung, men ad nog. Så här står det i den där, mitt i det där gnällandet och krigandet på grannar och vänner och tidigare bröder. Att Herrens ögon överfar hela världen. För att med sin kraft hjälpa dem som ger sig hän åt honom. Nu tror jag att jag citerar ganska rätt. Herrens ögon överfar, far över hela världen. Det är inte så konstigt. Är han Gud så är han Gud. Men de gör det för att med sin kraft söker Herren hjälpa de som hänger sig, ger sig hän åt honom. Det är tunga ord. Ge sig hän, det betyder att vara mycket intresserad och ägna sin tid åt, och du vet allt det här, va? Att hänge sig åt något i sina hjärtan, det glömde jag. Man ska alltid ha med ett hjärtan också, för att hjälpa dem som i sina hjärtan hänger sig åt Herren.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.